Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta. Nu lär vi oss om djuren. God morgon eller kväll när ni än lyssnar på detta. Alla glada pojkar och flickor och bumbibjörnar däremellan. Det är återigen dags för Sebbes djurfakta och... återigen så kommer vi prata om ett djur, eller återigen så har jag inspirerats, rättare sagt, av min älskade flickvän för detta avsnittet. Så, vi kommer ta en titt på sengångare. Ja, söta, långsamma djur som älskar att sova. Och de finns ju då främst i Central- och Sydamerika. Väldigt, väldigt söta djur och de spenderar majoriteten av deras liv uppe i träden. Men man kan då fråga sig, varför är de så långsamma egentligen? Det känns väldigt, väldigt kontraproduktivt för vilket djur som helst att vara långsamt när det finns harpy eagles och jaguarer och alla möjliga farliga djur ute i regnskogen. Och det är nämligen så att de har en extremt långsam nedbrytning när det gäller mat och sådant. Så därför färdas de inte mer än ungefär 40-45 meter om dagen, vilket är såklart otroligt, otroligt lite. Och eftersom de har så pass långsam nedbrytning så gör ju det också att de behöver sova ibland. De sover cirka 15 timmar om dagen, ungefär som min flickvän också. Och de är veganer, de äter saker som... löv, olika sorters nötter, olika sorters pinnar och liknande. Men deras största hot är faktiskt inte jaguarer. Det är faktiskt människan som ständigt gör allt den kan för att förstöra planeten. Det är så att regnskogsskövling är ett extremt stort problem i Sydamerika, speciellt Brasilien. Och det orsakar ju så att de här stackars djuren inte har någon yta att bo på. Lite av en plus i allt detta är att även om de är ganska långsamma på när det gäller att gå och färdas så är de faktiskt helt okej på att simma. Det är många som inte vet det, men sengångare kan faktiskt simma och de simmar ju då lite snabbare än vad de går. Och de kommer dock inte göra det särskilt mycket för att de är naturligt anpassade för träden och det är säkrare för dem att gömma sig uppe i träden och vara så stilla som möjligt snarare än att ta sig ner till vatten och försöka typ simma över en ål eller en sjö eller någonting sånt. Men avslutningsvis så är de väldigt goda mödrar, precis som min kära flickvän är till vår son Diego. Det är nämligen så att när en sengångare föds så kommer han eller hon ligga fastklamrad vid sin mamma i 6 månader. Det är en väldigt viktig del av deras bondingperiod och det är också det som lär de här unga sengångarna hur de ska klara sig i en väldigt, väldigt farlig värld.
I vanlig ordning magiska djurfakta ifrån Wendel Martinez. Mina kära lyssnare, våra kära lyssnare, jag vill börja med att be om ursäkt för att när det här avsnittet hade spelats in så inser jag att jag hade glömt skifta över till multitrack. Jag har gjort allt jag kan redigeringsväg för att lösa det här, men det kommer finnas några instanser där Wendel Martinez ljud låter väldigt konstigt och det är för att Eftersom att jag inte har kunnat dela på våra ljudfiler den här gången så har jag behövt klippa in hans rena ljud på alla instanser där han pratar långt. Men när det blir lite att vi pratar lite i mun och varann, då kommer det låta lite skrovligt. Det kommer vara lite dåligare ljud. Men jag hoppas ändå att ni ser över den här lilla bristen, för att den absolut största majoriteten av avgången som Wendel Martinez pratar så kommer hans ljud att vara super. Det kommer vara några instanser där du märker att det är lite dåligt. Så det är inget fel på mikrofonerna eller någonting, men det är för att jag kunde inte klippa i mitt eget prat för att flika in honom. Där har ni det. Nu sätter vi igång veckans avsnitt. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka och vilken galen fight week vi har haft. Man kan väl också se vilka galna matcher vi fick också på UFC 279. Paul Valliere i vanlig ordning med Sebastian Wendel Martinez. Bara en fråga lite så här innan vi hoppar in på allt, men hur har veckan varit för din del, och då syftar jag på UFC Fight Week?
Hektisk, alltså det är ju alltid lite extra hektiskt när typ Khamzat fightas, för han är en av UFC:s största stjärnor. Men nu som alla vet så blev det ju en hel del extra galenskaper hela veckan, vilket gjorde så att jag fick sitta vid datorn mycket mer än vad jag hade planerat, särskilt fredag kväll när jag egentligen ville slappna av och researcha Muay Thai for Life 3, liksom göra sista anteckningarna och sånt. Så det har varit en ganska så händelserik helg, kan man lugnt säga. Lite utmattande, känns skönt med en betydligt lugnare vecka denna veckan.
Ja, jag kan säga detsamma, och jag kan säga till alla er som endast lyssnar på MMA-podden och inte tittar på MMA-podden YouTube. Om ni vill veta allting som vi tycker och tänker om allting som har hänt under den här veckan, då går ni in på YouTube, för att det finns nämligen över 3 timmar material. Då det blev 3 olika livesändningar. Det blev en stream på torsdagen, det blev en stream på fredagen, det blev ytterligare en stream på lördagen. Och varför blev det så mycket? Jo, för att det var kaos under den här veckan. Så jag har haft Martinez med mig på 2 avsnitt, även Tim Sassivani som kommenterar MMA nu istället för mig på Viaplay. Och jag har även haft med mig Petter Örling från SVT, som ni jättemånga har bett om ska komma tillbaka till podden. Han dök upp i lördags och det blev nästan en timmes prat med honom där vi pratar om just allting som har hänt. Så i det här avsnittet kommer vi lägga fokus på det som hände efter alla livestreams som vi har haft. Så vi kommer inte prata så mycket om bråket bakom scen, för det finns 3 timmar material på MMA-poddens YouTube som ni kan lyssna in. Så min stora fråga till er som inte redan har sett och lyssnat: vad väntar ni på? Det är bara att hoppa in på YouTube nu, lägg en prenumeration, kolla på allting, för där finns alla färska känslor mot hur vi känner om allting. Så jag tycker att nu lägger vi fokus på det som utspelar sig på lördagen. Och jag tycker direkt att vi då börjar med Khamzat mot Nate Diaz. Nej, vänta, den matchen blev ju inte av, men det tror jag nog alla ni vet här. Utan det blev istället Khamzat co-main event mot Kevin Holland. Det som fascinerade mig lite, det var inte oväntat måste jag ju säga, men vi vet ju hur den här veckan har sett ut. Ni som lyssnar, jag antar att ni också vet hur den har sett ut. Men Khamzat klev in till, alltså det lät som att det bara var burop. Det måste ha varit nästan 99 eller 95% av alla där inne som buade när han väl klev in. Han har tagit en riktig bad guy-roll här i UFC, och det var otroliga burop när han väl klev in. Trodde du att det skulle vara så mycket burop som det blev?
Kanske inte riktigt lika mycket, men jag anade ändå att det skulle gå i den riktningen. För han verkade typ anamma lite av den här skurkrollen på något sätt, lite grann i hela Fight Week på något sätt kändes det som. Och man har sett många faktiskt göra det, liksom spela typ för heel som det kallas i sån fake wrestling och sånt. Att man är den som tar åt sig lite av denna skurkrollen på något sätt. Och det kändes lite som att han välkomnade det lite grann. Men det var ändå lite mer än vad jag hade förväntat det, får jag ändå säga. Jag trodde ändå skulle vara lite mer jubel och inte fullt lika mycket burop.
Nej, det var nog min tanke var lite lik där. Men sen när det kom, så för jag var ändå så här nyfiken, jag undrar hur det kommer låta. Hur ser fördelningen ut på burop och jubel? Och jag sa, oh jävlar, det är i princip bara buropen är ju det som går igenom när matchen är. Och detsamma även när han hade vunnit. Alltså det är lite tråkigt också att även vid vinst så fortsatte buropen. Folk var inte nöjda. Och det är lite oroväckande på ett sätt också att, vad ska man säga, folks tyck och tänk om en person kunde skifta så radikalt som det har gjort på endast 24 timmar. Att man har lyckats vända, eller att han har lyckats vända på det på det sättet. Så han har nog blivit lite av en vattendelare, skulle jag nog tänka mig. Eller det ser jag ju att han har blivit. När man tittar på sociala medier och sånt. Men matchen i sig,
vissa verkar ju gilla det. Michael Bisping är en av de som gillar liksom den vändningen han har tagit. Jag är säker på att det finns andra som också gillar liksom den där karaktären. Så vem vet, det kanske funkar för honom.
Ja, många har, jag tror att Michael Bisping också gjorde referensen till att he's become a Bond villain liksom. Han är nu en Bond-skurk. Det är ja, passande. Väldigt passande. Men när vi väl kommer till matchen, alltså jävlar. Det är ju en sån sjuk överkörning och alla har gjort den här referensen. Tar man bort Gilbert Burns-matchen så har han på 4 matcher blivit prickad. Jag tror det är 1 eller 2 gånger, men det är knappt några, det är inga slag ändå liksom. Och det är ju helt sjukt. Alltså det är ju helt galet att han har lyckats gå in så många matcher och inte bli prickad. Men vi ska inte sudda bort Gilbert Burns-matchen där han blev satt på test, satt på prov ska vi säga, ordentligt. Men ändå, sjukt. Alltså för min fråga är ju många gånger när mycket sånt här händer, var är man mentalt? Hur kommer det gå under matchen? Är det för mycket känslor? Vi pratade mycket om det när det gäller till exempel Cody Garbrandt. Liksom hur kommer han hantera alla diskussioner och känslor mellan honom och vad heter det? Det var väl Dominic Cruz då tror jag. Kommer det krypa honom under skinnet? Men vissa är när det väl är match. Det är, man kan tro innan de kliver in att de kommer att vara emotionellt investerade, men chans att släppa alla emotionella investeringar när det väl är match och bara springer rakt igenom Kevin Holland på det sättet. Plockar ner han. Det var lite sjukt snygga Granby Rolls, väldigt spännande instanser, men typ halvvägs in i första ronden så det var bara för Kevin Holland att klappa. Jag tror inte riktigt att jag förväntade mig att det skulle se ut så, men vad trodde du?
Ja, jag blev väl egentligen inte så överraskad heller. Det är ingen hemlighet att Kevin Hollands största svaghet är nedtagningsförsvar. Han är en hyfsad, alltså jag tycker han får lite för mycket kritik gällande sin grappling. För jag tycker hans grappling i sig är ändå okej. Jag tyckte han visade det lite här, att han lyckades rulla ganska mycket mer svängarna. Men den kontrollen som Khamzat har är helt olik någonting som finns i weltervikt, tycker jag, just nu. Så även, alltså det är lite cred till Haaland som ändå rullade på ett sätt som många andra inte har lyckats göra. Men Khamzat har verkligen en rakt av skoningslös press. Det går inte att få bort honom när han väl har liksom klamrat fast sig. Så nej, inga större överraskningar egentligen. Khamzats Darth Choke är väldigt, väldigt bra. Han har satt den många gånger. Och ja, speciellt mot en fighter som Haaland finns ett tydligt recept till seger när det gäller att möta honom. Så absolut en väldigt snygg dominant vinst, utan tvekan. Men man får väl ändå säga att typ, Haaland är ju inte rankad i någon viktklass. Så det ser bra ut, absolut, men det hade det varit sett någonting annat ut än väldigt bra för Khamzat, så det hade förvånat mig snarare.
Nej, men verkligen, och det blir ju återigen det där, man vill ju se det här testet nu. Man vill ju se honom fightas mot folk som är där uppe i rankingen och ja, Alltså, och nu blir det ju lite en fråga, och det är ju många som har lyft det också. Det lyftes ju väldigt mycket presskonferens. Liksom, kommer du gå upp eller kommer du vara kvar? Och det var väl lite, kanske, vad heter det? Deflecting the answers, liksom. Försökte väl skjuta bort vissa frågor. Men samtidigt så är det ju det att ska han fightas i vältevikt och om bältet måste han nå vikten. Så att jag har väldigt svårt att se att UFC kommer att sätta upp honom i en eventuell så här, direkt titelmatch efter den här segern. Och vi har ju pratat, det är många som har slängt ut namnet Colby Covington. Jag håller väl med om att det är det mest, det bästa ifall det ska vara vältevikt. Men frågan är om han går upp. Om han går upp, vem skulle du vilja se han mot då om det blir mellanvikt?
Jag tycker att de eviga tvåorna i båda divisionerna känns som rimligaste motståndare. Då tänker jag Colby Covington och Robert Whittaker. Sen så vet jag att Kramzos har sagt att han gillar Robert Whittaker och inte vill möta honom. Det typ, jag kan ju absolut förstå det. Men om du tänker på liksom typ, vad är det bästa sättet för dig karriärsmässigt att injicera dig själv in i titelbilden, det är ju såklart genom att slå de eviga ettorna och tvåorna i divisionen, eller de eviga tvåorna i divisionen, som liksom hela tiden tar sig fram till titeln men inte riktigt lyckas ta mästaren. Om du kan besegra dem och göra det mer dominant än vad den regerande mästaren har gjort, eller ja, det blir inte regerande i Leon Edwards fall, men ja, ni fattar poängen. Så det finns ju ingenting som skriker titelchans mer än det. Jag kan personligen inte komma på någon annan i mellanvikt som känns riktigt, eller okej, vi har ju Paulo Costa. Men det blir ju, det är ju en Kevin Holland-match. Det är samma grej där, att det görs ju för beefens skull, inte nödvändigtvis för att det är en jättelogisk matchning. Och varför ska vi ens ha ett rankingsystem om vi hela tiden ska hålla på så här och bara göra cirkusmatcher? Jag är någon som tycker det är intressant med rankningen. Även om den stämmer inte alltid enligt mig. Liksom, det finns, jag tror att varje rankning per division så finns det några placeringar som man kan sådär rynka på ögonbrynen för. Men jag gillar att det finns. Och om vi ska respektera rankningen överhuvudtaget så måste ju UFC själva också följa den. Annars blir det för att de kan inte hela tiden skylla ifrån sig med typ, ja, men det är media som gör det, det är media som rankar det. Ja, för att ni gav media det ansvaret. Jag kan säga att det är inga stora medier som håller på med detta. Alltså det är inte Brett Okamoto och Errol Helwani som sitter och gör rankningen. Nej, det är liksom Billy Bob Joe på liksom Sydstatsflaggans MMA-blogg. Liksom det är sådana små sidor som håller på att göra rankningen. Och ändå är den typ okej med tanke på de förutsättningarna. Så UFC har ju kastat bort ansvaret där. Och om de inte ens ska följa det, då är det liksom, vad håller vi på med då? Varför har vi det? Varför har vi de här arbiträra siffrorna bredvid fighters namn om det inte ska betyda någonting? Så jag tycker det är de två mest logiska matcherna för Kramzat just nu. Allt annat är liksom, visst, det kommer sälja, men då blir det bara WWE över det hela.
Ja, nej, jag är väl på den linjen med. Det ska bli intressant att se vad, för han pratar ju ändå mycket om att jag ska prata med coach Andreas Michael då och se vilka beslut vi tar. Jag undrar väldigt mycket vad Andreas Michael tänker i det här läget också med vikten. Liksom, är det bättre att gå upp? För vi vet ju att vikten, alltså viktnedgångarna har varit tuffa för Kramzat. Och det har vi ju hört nästan genom alla matcher när han har gått i vältevikt, så har det varit väldigt tufft. Och nu är det ju då det här med att läkaren ska ha stoppat och hela den grejen, och då tror jag nog att man behöver se över, alltså ska han verkligen liksom ta sig igenom pest och pina för att gå ner till en viktklass för att ta ett bälte där, eller ska man börja se det med kanske då realistiska viktögon att det är bättre att han får fighta sig mellanvikt? För jag tror fortfarande, jag för att jag sa det redan för något avsnitt sen, jag tror att den viktklassen där vi kommer se honom blomstra, det är mellanvikt ändå, för att då behöver han inte klippa vikt på det här sättet. Jag tror att konditionen kommer inte vara en fråga där. Jag är helt övertygad om att anledningen till att konditionen blev sämre mot Gilbert Burns är för att han klipper så sjukt mycket vikt. Det kommer påverka hans prestation, och jag tror att det bådar inte gott ifall han landar i en femronders match i den viktklassen. Jag tror att det kommer bli svårt om han inte får ut sin motståndare tidigt. Och jag tror att i mellanvikt så tror jag att många av de faktorerna kommer att försvinna. Där tror jag att konditionen kommer vara mer on point. Han kommer känna sig bättre, han kommer vara starkare. Jag tror han kommer vara läskigare i mellanvikt, om jag ska vara ärlig. Och då är han ändå sjukt läskig i välter. Alltså, missförstå mig inte. Han är redan jätteläskig i vältervikt. Så förstå honom ännu läskigare i mellanvikt. Det kanske är bättre att fokuset ligger där och sen kliva upp till lätt tungvikt i sådana fall. Men välteviktsgrejen tror jag är, när resultatet blev det här, viktmiss på det sättet, läkaren stoppade, då får man verkligen börja tänka över på att gå upp. Att det kanske inte är någon idé att förstöra sin atlet för att få ytterligare ett bälte om man nu ska bli triple champ eller någonting. För man måste nå vikten. Och det spelar ingen roll om läkaren stoppar eller inte. Vikten måste nås om man ska kunna ta en titel. Alltså, Dubronx blev av med den och då snackar vi om något hekto. Ett hekto. Så blev han liksom av med bältet. Jag menar, om Khamzat kommer till en titelmatch och väger 8 pounds över, det är ingen titel på spel. Det spelar ingen roll om han vinner. Han får ingen titel och då blir den här jakten på x antal bälten blir bara helt i onödan. Utan det kanske är bättre att ha en fighter som mår bra och är pigg, har rätt energi, kan gå 5 ronder utan problem. För att allt jag har hört ryktesväg och även sett, det är ju att Khamzats kondition är helt galet bra. Men det har vi inte fått se i match. Och då, jag kan bara referera till Gilbert Burns, för det är många som har ställt sig frågan, hur är hans kondition? Ja, på klubben är den helt galen, men när han tvingar sig ner i vikt och mår väldigt dåligt timmar innan man ska gå match, då är det inte så konstigt att den kanske inte får leva upp till den liksom hypen som den ska ha. Så därför tror jag fortfarande att, jag tror att mellanvikt är hans plats. Jag tror att det är där vi kommer se den riktiga chans att verkligen få blomstra. Så jag, om jag var den som fick bestämma, så skulle jag nog bara säga att vi struntar i vältervikt. Vi går upp istället. Du kommer må bättre där, du kommer kunna äta mycket bättre, träna på ett annat sätt, och vi behöver inte ha den här fokusen på att nå vikt som vi just nu behöver ha. Så skit i vältervikt, det är väl min tanke. Ja.
Jag skulle bara vilja påpeka det här med typ att läkaren stoppade viktnedgången. Alltså förlåt, men no shit. Liksom, klockan var 4 på morgonen lokala Las Vegas tid och då låg Khamzat 8 pounds över. Invägningarna är 9 Las Vegas tid på morgonen, så det är ju klart som fan att man inte kan klippa 8 pounds, lite över 3 kilo på 5 timmar. Jag tycker det är lite konstigt att det hela tiden används som motivation. Ja, men läkaren stoppar. Ja, men alltså det är ju självklart, för att det enda sättet du klarar den vikten är genom att typ hugga av en lem eller någonting sånt där. Du kan ju inte gå ner mer i vätska, absolut inte så mycket. Så det är ju självklart. Det är samma om jag hade gått nu till läkaren och sa, du, jag tänkte gå ner 8 pounds på 5 timmar. De kommer säga nej, det kan du inte göra. Ja, men det är klart, för att det är en orealistisk sak. Så jag har hela tiden tyckt att det har varit ett väldigt konstigt försvar. Liksom, det är fightens uppgift att se till att de börjar gå ner i vikt, eller deras team också går ner i vikt på ett hälsosamt sätt. Och jag tycker det är lite konstigt att hela tiden skylla på det att läkaren stoppar. Ja, för att absolut, läkaren kommer säga att om du har satt dig själv i en ohälsosam situation, att sluta det. Så ja, det är bara någonting jag vill få sådär överstökat och ute i världen, för jag hela tiden tyckte att det har varit lite av ett konstigt resonemang.
Jag tycker det är lite roligt just det där, att samma personer som tycker att det var läkaren som stoppade Khamzat och det är inte hans fel, det är samma personer som tycker att läkaren var en idiot som stoppade Nate Diaz från att fightas mot Masvidal. Vilket blir, det blir rätt komiskt. Ibland är det så här, det var läkaren, det är inte hans fel, det var läkaren, men ja. Och sen i andra lägen så är läkaren bara en idiot som stoppar. Men, nej, men jag håller med, och jag är inte värsta fanet heller av den här, jag kommer inte hit för att dö på soffan utan jag är här för att die in the cage. Liksom, man ska klara vikt, that's it. Och det är därför jag hellre ser att han går upp. Då slipper han de här grejerna själv. Många fighters och fans är ju jättestörda över hela den här viktgrejen. Liksom. Och jag förstår det. Det har vi pratat om många gånger i den här podden. Liksom man ska klara vikt och hela den grejen. Vi har pratat väldigt många gånger om också att om du kämpar för mycket med att gå ner i vikt, gå upp. Gå upp, du kommer bli bättre där. Nathaniel Wood, praktexempel. Jag tyckte att han var, ja han är färdig. Han har redan varit i sin prime och hit och dit. Men snubben har gått upp en viktklass nu och briljerar. Och fortfarande skäms att det är sjukt obehaglig i vältivikt. Jag tror att han kommer bli sjukt mycket obehagligare i mellanvikt. Så jag tycker, gå upp bara. Jag vet inte, för mig det är typ inte ens en diskussion. Det vill bara gå upp. Det har varit svårt för honom. Har jag hört, nästan alla matcher i vältivikt har varit tufft att gå ner. Men han har lyckats. Men ta bälten istället och don't die on the couch då. Utan se till istället att bara ha vikten on point, gå in och leverera liksom. Jag vill se viktklassskifte och blir det inte det, då håller jag med. Jag vill se Colby Covington-matchen. Skäms att behöva möta folk som är där han är i rankingen. Nate Diaz-matchen tyckte jag redan var fel. Jag tycker inte att det var den matchen man skulle göra. Jag kan fatta hela grejen med att så här, man försöker bygga en ny person. Det är inte första gången de gör det. En gammal, ska vi säga, atlet är på väg ut och då vill man bygga dem genom att få in en ny liksom. Jag menar, fan, Chito Vera var den som fick, vad ska man säga, tacka av Pickett, va? Är det den heter? Mm. Visst, är det så han heter?
Brad Pickett,
exakt. Ja. Jag menar, det var ju också det var också en oschysst match. Pickett blev helt överkörd av Chito Vera. Så det här är inte första gången. Nu är inte Pickett och Nate Diaz samma status alls, men de har haft en liknande karriär väldigt länge i UFC, gått igenom sina krig liksom, och det var också en up and comer som fick möjligheten att slå ut honom. Så jag tycker ändå att den här matchningen i min mening, så den var fel från början. Sen ju mer jag började tänka på den blev intressant till slut. Jag ser vad UFC ville göra. Och alla ni som sitter där med den här konspirationen, allt det var planerat, alltså, ja, jag fattar att jorden är platt och hela den grejen också. Men bro, det här är inte planerat. Det är så sjukt mycket pengar som går in i UFC för att göra alla de här grejerna. Om det här var de matcherna de ville göra, tro mig, de hade redan gjort dem. Det finns ingen anledning att skapa ett kort för att sen bara, ja, nu har vi lurat allihopa och nu gör vi så här istället. Nej, det finns folie. Och ni kan köpa det på valfri matvarubutik. Snurra in era huvuden och fortsätt gå på den här platta jorden som ni gör. Men nej, det här var inte planerat. Och fler har skrivit och fler har frågat och undrat. Yes, kör.
Jag har en konspirationsteori. Anledningen till varför jag inte har ett sexpack är för att läkaren imorgon då är för att läkaren inte låter mig klippa 10 pounds på ett dygn. Vilken jävel. Det är hans fel. Annars hade jag haft sexpack. 100% alltså.
Jag håller med. Jag ska ringa upp den där läkaren och fråga vad han har på med. Det är ju verkligen så. Nej, men alltså det är så sjukt. Jag blev nästan full i skratt med Dana White också när han fick lite frågor. Han bara, alltså, det är värsta konspirationerna som går runt om att det här var planerat och hit och dit. Nej, alltså jag vet inte. Det är alltid sånt. Jag tycker konspirationer är väldigt roliga. Jag kan underhållas extremt mycket. Jag kan tycka att det är väldigt roligt när de dyker upp i MMA. För att nu är det ju såklart en person som lyssnar här. Och det är ingen speciell person jag tänker på. Men jag känner bara av alla er som lyssnar så kan jag tänka mig att det är en person just nu som typ så här kommer bli arg och bara vadå? Ett, jag tror att jorden är platt. Två, jag är helt övertygad om att det här var en konspiration. Men nej, det var ingen konstig konspiration heller när Chad Mendes gick ner åt en klockren smäll. I liksom stillbilden ser man ju hela hakan bara liksom förflyttas. Ganska rejält och folk tycker även där. Hur kunde han gå ner för den smällen? Det är så orimligt. Och jag tror till och med det var att Nate Chaelsonen eller Tito Ortiz gjorde någon fake-klapp när de möttes. Alltså det är så mycket grejer. Folk, ibland händer bara grejer. Ibland är det inte konspirationer utan världen är väldigt mystisk på många sätt. Och jag tror att ni själva har varit...
Det finns en konspiration... Att det finns en konspiration värd att ta upp om BKFC i Thailand när någon av dem typ träffade motståndarens arm med ett kroppslag och han gick ner. Alltså, det finns vissa suspekta moment i kampsport, absolut. Men jag är med dig, Paul. Jag tycker inte detta var ett av dem.
Nej, jag tycker inte heller det. Och jag tänker också så här, om det här nu skulle vara då en setup från UFC, då har ju Shamsats liksom brand tagit en ruggig käftsmäll av det.
Mm.
För att han har ju nu blivit klassad som typ the bad guy på något vänster. Liksom. Så om det här var så här UFCs plan så är det ju den är ju väldigt konstig.
Ja, det är en konstig, alltså det är ju liksom straight up wrestling taktik i så fall. Liksom, ja, vi tar någon som alla älskat och boom, vi vänder på det så, och vi gör han till en skurk. Det hade varit ett konstigt marknadsföringsdrag. Kolla, jag älskar X-Files. Jag gillar konspirationsteorier, men jag gillar dem på TV liksom. Jag gillar det när det handlar om en liksom ett alienväsen som har tagit sig in i en svart olja och liksom hänger på botten av havet och sen kommer upp till ett labb i San Francisco. Sånt gillar jag för konspirationsteorier. Inte, alltså det här är liksom bara typ, nej, kom igen. Var är aliensen? Jag gillar mina konspirationsteorier lite spännande. Lite sexiga, du vet.
Jag håller med. Vi släpper konspirationen nu. Vi går vidare till Nate Diaz mot Tony.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ferguson. Ja, det blev en väldigt annorlunda match, och när man hade sett Shamsat matchen och sen ser den här, så känns det ju väldigt korrekt att inte Nate Diaz mötte Shamsat. Jag tycker att Shamsat hade väldigt många poänger, även om de är inte så roliga när folk säger dem rätt ut, men båda fighters såg ju väldigt gamla ut. Och de är det. Båda två närmar sig 40. Jag tycker det är väldigt tydligt. Jag tycker det är bra att de möter varandra. Jag vet inte vad Tony Ferguson gjorde när han gick på den där nedtagningen, när han liksom ligger väldigt bra till i matchen redan, men han gjorde det. Vi har en nedtagning i statistik och vi har en submission tack vare den nedtagningen. Den giljotinen satt direkt. Tydligt att de har övat mycket på att sätta giljotiner ifall Shamsat går på nedtagning. Alltså jag kan inte säga så mycket om den här matchen. Jag tyckte den var väldigt konstig första rond. Jag tyckte andra ronden blev lite mer underhållande. Den tredje också. Väldigt underliga grejer från Nate Diaz med att gå runt och gå bort och ställa sig vid buren, prata med andra människor. Tony Ferguson lägger sig på canvasen och jag vet inte, men ändå härlig respekt mellan båda två. Verkade som att båda var där inne och hade sjukt kul och respekterade varandra för vilka de var. Och det, jag gillade det på något sätt. Nu är det 5 förluster till Tony Ferguson. Han anser att he's back. Jag tycker nog inte det. Han kommer lätt kunna bli nya Sam Alvey i den här divisionen. Att han liksom vinner ingenting. Så ja, jag vet inte. Vad tyckte du om det här?
Ja, det var en lite av en underlig match, men likt dig så jag var också glad att detta var matchen som vi fick istället. Liksom, Tony Ferguson slapp möta en kille i Li Jingliang med väldigt mycket kraft i sina slag, och Nate Diaz slapp bli behandlad som en trasdocka. Lite konstigt där, men ja, med Nate Diaz ställer sig mot buren. Det påminner ju lite grann om när Nick Diaz mötte Anderson Silva. Jag vet inte om det var poängen, att liksom göra en referens till det, vilket Tony Ferguson sen bygger på genom att lägga sig på canvasen. Lite bisarrt, definitivt lite bisarrt. Jag tyckte, det var inte förrän i fjärde ronden när jag tyckte Diaz verkligen började trappa upp strikingmässigt och verkligen började sätta ihop kombinationerna och sådär. Jag vet att vissa som har snackat om att han har egentligen mycket mer power än vad det ser ut som. Och att det kan ha orsakat Tony Fergusons beslut att dyka på nedtagning. Men sen så tydligen så sa hans hörna till honom att dyka på nedtagning. Men att göra på en sån vanlig double leg tycker jag är väldigt konstigt. För att det har typ aldrig funkat mot Diaz. Alltså jag tänkte på det ganska duktigt. Men vänta, hur många gånger har inte han vunnit på guillotine av just den anledningen? Så jag kollade igenom hans matchfacit. Typ, ja, McGregor blev träffad på fötterna, dyker på en double leg, fastnar i en guillotine. Sen, visst, han tar sig ur den sen. Liksom, men det är liksom början på slutet. Jim Miller, samma sak där. Blir uppäten på fötterna, dyker på en double leg, boom, fastnar i guillotine. Melvin Guillard blev inte helt uppäten, han gjorde ändå helt okej på fötterna, men av någon anledning dyker på en nedtagning med double leg, fastnar i en guillotine. Och det var gamla, det var bra Melvin Guillard, liksom. Det var Melvin Guillard som kunde ha fina vinstsviter. Jag för mig till och med Marcus Davis, samma sak där, han blev uppäten på fötterna, dyker på en double leg, blir nedtagen. De som har lyckats mest med grapplingen mot Nate Diaz, det är fighters som Rory Markham och Benson Henderson. Och varför? För att de, eller säg inte Rory Markham, jag menar Rory McDonald, de tog lite av en annan approach mot det liksom. Kollar man Rory McDonald-matchen, han körde mycket från ryggen och liksom mer suplex och nedtagningar på det sättet. Och Benson Henderson körde mycket mer single leg typ, så att han ändå hade lite distans mellan sig själv och Diaz. Och det är konstigt för en veteran som Tony Ferguson, som varit med så länge, som måste, alltså även om detta inte var matcherna planerade för, han måste ju ha sett de här matcherna. Hans team måste ha sett de här matcherna. Alltså Tony Ferguson själv måste ändå under sin karriär vid något tillfälle ha tänkt att jag kanske kommer möta Nate Diaz någon gång och jag kanske inte ska dyka in på en slarvig double leg när jag tar, alltså... Samtidigt, kan man bli förvånad över någonting när det gäller Tony Ferguson? Kanske inte. Det är det, han slutar aldrig överraska. Visst, detta var inte en total överkörning. Liksom, han blev inte totalt ägd. Detta var inte Justin Gaethje-matchen. Men jag tyckte inte heller han gjorde någonting jättemärkvärdigt bra. Jag skulle kunna ge han kanske en rond i denna matchen. Kanske två. Jag har sett väldigt varierande poängsättning från liksom fans och medier och sånt. Men ja, alltså, jag har ingen jättestor lust att fortsätta se Tony Ferguson. Trots alla hans konstigheter, jag gillar den killen. Alltså, han har haft några otroligt underhållande matcher i UFC. Det är kanske dags att hänga upp det. Liksom det enda, jag kan bara se sådana potentiella veteranmatcher liksom, om du nu tvunget måste stanna. Så liksom kanske en Tim Means, Matt Brown, Jim Miller, alltså någon i den stilen i så fall. Någon som också är en gammal goding som är på väg ner, vars bästa dagar är bakom dem. Det är bara sådana matcher som är logiska. Jag vill absolut inte se Tony Ferguson mot en ung, hungrig, rankad kille. Det är inte lönt.
Nej. Det är verkligen inte det. Och det är tydligt också att han är inte samma person sen han mötte Justin Gaethje. Och nu är den femte förlusten på rad. Även om det går bra i vissa instanser, han åker på förlust igen. Så jag tror nog bara att han... Jag vet inte. Han kommer nog gå några matcher till, men då är det som du säger, det är de här veteranmatcherna. Han ska inte stå där mot någon ung, hungrig fighter längre. Liksom, han har det inte i sig. Han är inte där längre. Och när man börjar komma på ålderns höst, det går väldigt fort. Har man gått igenom de här tuffa krigen som han har gjort, det går ännu snabbare. Så det är väl bara det egentligen vi kan konstatera vad gäller honom. Fint emotionellt liksom slutprat därifrån Nate Diaz också, hatkärlek. Han inser ändå på något sätt att liksom de har gjort väldigt mycket för honom och han har fått ut väldigt mycket av att vara där. Alltså hade han och hans bröder inte hållit på med fighting, så hade de ju alltså levt ett väldigt annorlunda liv, och båda har ju tjänat sjukt mycket pengar på sina karriärer, och jag tror att Nate Diaz kan till och med ha tjänat mycket mer än vad Nick har gjort, med tanke på att han har varit aktiv så pass mycket liksom, i nutid då pengarna är annorlunda. Han har nog tjänat en väldigt bra hacka nu, och jag tror väl att det är en Jake Paul-match kanske som är på G. Det är väl det han vill få till. Och då kommer han tjäna ännu mer pengar. Men lät ändå som att han typ vill vara kvar i UFC på någon vänster. Fick jag nästan känslan av att han ville komma tillbaka. Och det lät nästan så på honom. Men jag vet inte hur det ska gå till. Med tanke på att han kommer väldigt mycket äldre. Han är väl 37 idag. Även om han fyller 38 i år. Men alltså, ska han komma tillbaka som 40-åring till UFC? Jag vet inte.
Han fyller 38 nästa år faktiskt. Han fyller 37 i april. Men alltså ändå oavsett det. Okej, så vadå? Vi säger att han går till boxning. Får Jake Paul-matchen. Tjänar 20-30 miljoner dollar. Någonting i den stilen. Kolla, Nate, jag älskar Diaz-bröderna. Nate, du har gjort ditt, homie. Alltså, du har inget mer att bevisa i UFC. Du slog Conor McGregor, du slog Anthony Pettis, liksom. Du hade den där comebacken mot Michael Johnson som var någonting helt enastående. Och unga, lite ojämna perioden, liksom, slog många av de bästa i lättvikt, liksom. Jim Miller, Gomi, alltså... Jag tycker inte han behöver komma tillbaks. Det blir som det Batman-citatet. Liksom, you ever die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Och nu är det inte liksom hjälte och skurk det handlar om. Men det handlar om typ kanske mot din egen kropp och din egen hälsa. Vill du vara en hjälte mot din egen kropp eller en skurk mot din egen kropp? Och homie, du behöver inte. Ta den där Jake Paul-matchen för du fucking förtjänar den. Förtjänar de pengarna som du kommer få av att gå den. Kommer förhoppningsvis knocka skiten ur Jake Paul som förtjänar att bli knockad och förtjänar att få stryk av en goding som dig. Men jag hade hellre sett han, om man ska komma tillbaka till Lucy, komma tillbaka i typ ett coaching-set, kanske något slags PR-grej. Jag menar, han ska ändå starta sin egna fighting-organisation, Real Fighting, vilket för övrigt är ett fett namn. Fokusera på de grejerna, liksom. Man kan ge tillbaks till industrin på nya sätt, på annorlunda sätt, liksom, än att bara fightas. Och oavsett vad som händer framöver, jag är så tacksam till Nate Diaz och Diaz-bröderna för alla fantastiska minnen de har gett oss. Alltså hela anti-auktoritet, counterculture-grejen som Diaz-bröderna stod för. Det förkroppsligade hela MMA på något sätt. Så som MMA var en slags anti-auktoritet-grej mot andra sporter, i synnerhet liksom... Och även mot regeringen och sånt och vissa politiker som stod så starkt emot MMA. Det var counterculture på ett sätt mot så många andra sporter. De förkroppsligade hela den grejen på något sätt. Gjorde de och sa de dumma saker ibland och gick över grejen. Ja, alltså absolut. Det finns säkert exempel på det. Alltså hela Nashville Brawl-grejen var ju absolut en... dum, idiotisk, klandervärd grej som de ska få kritik för. Men trots allt det är fantastiska minnen. Finns ingen som Diaz-bröderna, kommer aldrig finnas någon som dem heller. Och ja, jag bara är tacksam för allting de har gett.
Ja, man kan inte säga det på något annat sätt. De har ju verkligen skrivit historia. Och det är väl på ett sätt i alla fall med stor glädje, måste jag säga, att man fick se Nate Diaz gå ut på det här sättet. Det här är det värdigaste av värdiga avslut för honom. Han har haft sina upp- och nedgångar vad gäller vinster och förluster. Men han fick sin vinst. Han fick den mot en annan liksom, kollega, legendar i form av Tony Ferguson. Och det blev en... form av så här poetisk rättvisa mellan dem, för Nate Diaz i alla fall, att få det här som en slutmatch. Så jag är väldigt glad för hans skull att det här blev som det blev och att hela Fight Week var som den var och alla problem som ställdes till, förlåt, konspirationer som gjorde att det blev som det blev. Men nej, men skämt åsido, alltså verkligen, man får bara säga tack för allt, liksom. Nate Diaz har varit 14-15 år i UFC. Han har varit en unik karaktär liksom, men han har alltid stått för vad han tycker är rätt och fel. Sen har han inte alltid haft rätt i vad han tycker är rätt och fel, det vill jag verkligen tillägga. Men han har ändå stått, de har stått starkt för sin grej, och jag gillar ändå hur han nu när allting är över så här, kan tacka UFC på det sättet som han gjorde. Jag tycker det är fint. Alltså det var riktigt, riktigt fint. Så jag är glad för honom. Jag blev typ nästan, det kändes som att han skulle börja gråta. Och när jag fick den känslan, jag bara fan, jag började känna något här. Det började bli lite känslor. Så nej, det här var verkligen bara det fina sättet för honom att kunna rida ut i solgången. Så här. Jag vann mot en kille som har varit som har haft sin parallella karriär bredvid mig. Och nu fick vi mötas, vi fick göra upp, vi var veteranerna. Och jag fick säga tack och hej med en submission-vinst, och han gjorde det jättesnyggt. Liksom. Så verkligen bara hatten av till Nate Diaz. Så jag hoppas, kommer fortsätta följa hans framgångar. Det skulle bli jättespännande att se hur det går med hans nya fight-organisation. Det ska bli väldigt intressant att se vad han får för boxningsmatch eller inte. Men komma tillbaka till UFC, jag tror inte han behöver det. Liksom, om han inte, det behöver han inte. Och jag tror bara att det skulle bli jobbigt istället. Så fan, gör bara det du gör. Liksom. Jag tror att han är rätt klar också. Nu vet jag inte hur mycket pengar han bränner och spenderar, men han kan nog leva rätt gott resten av sitt liv om han hanterar sina grejer bra. Och han kommer fortfarande kunna ha sjuka sponsorer som vill synas på hans Instagram och leva influencer life. Så det kommer inte gå någon nöd på honom i alla fall.
Ja. Alltså weedet är lite dyrt i Kalifornien, men jag tror inte han har nog för mycket att göra för att bränna allt för mycket på det. Och plus, ja, det har de ju. Och jag tänker också att om jag är en sån cannabis dispensary eller en odlare, för att det är lagligt där, damer och herrar, drakoniska lagar i Sverige åt sidan. Om jag hade haft en sån, jag hade ju sponsrat skiten ur Nate Diaz. Vem hade varit ett bättre ansikte utåt än honom liksom? Så jag tror han kommer klara sig ganska bra. Vi vet ju att han tjänade ganska mycket pengar på McGregor-matcherna också. Och fan, ger han en boxningsmatch mot en, ja, jag kommer inte på något namn överhuvudtaget som han ska möta, men kanske en lite mindre match först och sen en Jake Paul-match, så att han kan bygga upp sitt rykte och namn i boxning lite grann. Det är rättfärdigat. Men även om han aldrig ens gör det, så ja, tycker jag att han kan klara sig och kommer bli ihågkommen av alla rätta anledningar.
Jag inser en grej här.
Mm.
Nu kommer lyssnarna bli arga på mig. Jag har inte sett Daniel Rodriguez och Li Jingliang.
Va?
Ja, jag kan förklara varför. Det slår mig nu. Jag har inbillat mig att jag har sett den, men jag har inte det. Det är för att jag vaknade på natten och slår på tvn för att se om Khamzats match börja. Och precis då tar Rodriguez Jingliang slut. Så att jag ser det, jag hör announcement, jag har dagen efter kollat kapp allting fram till Li Jingliang och Rodriguez, för att jag visste ju redan hur den slutar. Så jag har inbillat mig själv att jag har sett den, men nu när jag tittar på den så inser jag att, fast jag har inte det. Jag har inte sett den matchen. Jag får kolla på den efter det här. Men då får vi egentligen gå till den typ så här kontroversiella frågan till dig då. Tycker du att det är rätt eller fel domslut?
Jag tycker inte det var rätt domslut. Jag skulle inte kalla detta ett totalt rån. Liksom, alltså detta är inte typ Diego Sanchez mot Ross Pearson eller Diego Sanchez mot Martin Kampmann. Ja, i stort sett Diego Sanchez i många av sina senare vinster. Det var hyfsat jämnt. Det var lite mer händelsefattigt än vad jag trodde och hoppades på faktiskt. Jag trodde att deras stilar skulle vara lite mer underhållande. Men det var lite av den anledningen som jag tyckte att Li kändes som vinnaren också. För att Rodriguez fick aldrig riktigt till den här lite grötiga, streetiga boxningsfighten som nog hade gynnat honom. Det var en match som utspelades lite mer på distans, det var lite mer taktiskt. Och på det sättet, jag tyckte Li kändes utan tvekan som den som träffade mer och bättre. Ingen wow-match, men Ja, jag tyckte faktiskt att Li Jingliang vann. Jag tyckte inte Rodriguez fick lika mycket uträttat som han borde ha gjort. Och jag är lite förvånad att folk buade Li Jingliang när han gick in. Hallå, har inte han visat att han har jävligt mycket integritet? Att kolla, han spenderade en massa pengar på en helt ny kostym till presskonferensen som han inte fick bära för att alla andra skulle bråka. Sen, han ska möta Tony Ferguson, vilket är en väldigt bra match för Lee, för att det är ett stort namn där han har en stor chans att vinna. Nej, den matchen tas ifrån honom och istället så ska han möta en 10 pound tyngre Daniel Rodriguez som har en helt annan stil. Han tar matchen som är riktig G, trots att det är på kort notis mot någon som har vägt in mycket tyngre. Hey, Lee har vunnit min respekt hela Fight Week egentligen och jag blev väldigt besviken på fansen som buade. Sen det är amerikanska fans liksom, ja, många amerikanska sportsfans är tyvärr väldigt xenofobiska as rakt av. Jag minns när jag var på en baseballmatch i Los Angeles och så kommer det en kille som har kippa, alltså sån judisk hatt, nedför trä, och någon bara skriker "This ain't your area, you took the wrong off-ramp." Helt oprovocerat från ingenstans. Så amerikanska sportsfans är svin. Så man kan väl inte räkna med allt för mycket där egentligen. Men jag kan tycka att om du har lagt pengar för att se UFC, då kanske du är lite insatt. Och då kanske du fattar att Li Jingliang, han är en jävla krigare. Du kanske inte håller med om politiken som landet där han kommer ifrån står till. Jag tror många inte gillar Kinas regering. Men vet ni vad? Vet ni vem som inte har någonting med det att göra? Vet ni vem som typ knappt har någon rätt att påverka det? Li Jingliang. Hey, tror ni han har någonting att säga till den kinesiska regeringen? Nej, verkligen inte. Är han någon slags representant för kommunism? Verkligen inte. Någon som lägger pengar på en sån flashy kapitalistisk kostym som han gjorde är nog inte det, skulle jag vilja påstå. Så ja, ett stort Diaz-finger till fansen på plats. Och jag ska inte säga ett stort finger till domarna. Jag borde nog kolla om, för att när man kollar mitt i natten, man är ju lite tröttare, man är lite segare. Men min uppfattning var att Lee träffade mer och alltså, de träffade oftare och träffade med bättre slag för det mesta. Så ja, det är väl min grej. Respekt till Lee och respekt till D-Rod, jag gillar han också. Alltså, jag gillar båda de här fightersarna för att de är bara fighters. De är inte där för att snacka skit, de är där för att fightas. Jag respekterar båda två som fan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det tycker jag också. Vi går vidare. Irene Aldana vinner mot Macy Chiasson. Jag vet inte, hennes namn säger jag fel var och varannan gång. Rimmar också på hennes namn. Men hon sätter en leverspark från botten. Sparkar rakt upp, prickar Macy i leven och hon faller bara ner och är avstängd. Ett av de galnare avsluten jag har sett på länge. Måste jag säga. Jag tyckte det där var helt magiskt att lyckas pricka på det sättet. Första gången i UFC som något sånt händer. Första gången jag ser det hända. Inte att en leverspark sitter, men att den sitter ifrån det läget var extremt imponerande. Annars tror jag nog att Aldana hade kunnat torska matchen om den hade gått i domslut. Nu var det ju för en halv rond kvar, så mycket hade kunnat hänt. Även där, men jag anser väl att Aldana vann första, Macy vann andra ronden. Så jag vill minnas i alla fall i mitt huvud, men den tredje ronden såg ut att gå snett. Vad tyckte du om matchen?
Jag tyckte att detta var en grym match. Jag skulle nästan ge detta fight of the night faktiskt. I och för sig, det finns nog några matcher på underkortet som jag inte har sett, men jag tyckte det var en jätterolig match, för att i första ronden Chiasson är fan lite slarvig med sina nedtagningar. För slarvig för att vara på denna nivån. Och jag tror att han har mött någon med en lite bättre brottningsbas än vad Aldana har. Aldana har ju liksom en boxningsbas. Så att skjuta in på en lite halvslarvig nedtagning behöver inte straffa sig lika mycket. Men jag blev förvånad över hur slarvig Macy var i vissa av de här brottningsmomenten. Och det ledde ju till att hon blev reversed i första ronden och var på tunn is. Alltså hade den första ronden varit 10-15 sekunder längre så tror jag Aldana hade kunnat avsluta henne redan där. Men cred till Chasson och till hennes hörna som sen när de skickade in henne i andra ronden så blev det totalt helt andra bullar. Det blir Chasson som är på topp och det är hon som bankar ut Aldana. Aldana är på tunn is. Alltså det är exakt sådana här vändningar man älskar att se i MMA som visar liksom att man verkligen aldrig kan räkna bort någon. Och sen som du säger på den tredje ronden så ser det jävligt bra ut för Chasson. Man kan inte underskatta Aldana. Alltså hon har lite underskattat. Igen, i ett fall där hennes grappling är nog lite bättre än hennes brottning. Hon hade absolut kunnat ta sig ut, tror jag. Men det avslutet, lik det, jag har aldrig sett det. Alltså, jag har sett fina upkicks. Jag har sett fina leverslag. Men jag har aldrig sett en kombination av de två. Och det var ett sånt tillfälle där jag verkligen inte fattade vad som hände för den som visade reprisen. Och en av de repriserna var ju den bästa möjliga vinkeln också. Så att man exakt kan se hur hälen träffar mot ledern. Och då fattar jag varför Chasson liksom föll ihop som hon gjorde. Först var det typ, vad fan händer? Detta ser ju nästan fejkat ut. Men när man ser den reprisen från den rätta vinkeln, uff! Alltså jag fick ont i min leder. Det kanske var för att jag hade sänkt x antal stor stark den kvällen. Men alltså jag fick ont bara av att se det. Så väldigt, väldigt snyggt. Jag är såklart Viva Mexico Carbonense. Jag är alltid glad att se en mexikan vinna i UFC. Askul för Aldana. Men jag blev ändå lite imponerad av Chasson. Jag trodde att Aldana skulle vara lite mer dominant än vad hon var. Men cred till Chasson som är en tuff jävel alltså. Det är många som hade efter den första ronden tappat orket och tappat motivationen och kanske bara försökt klara sig till en domslutsförlust. Men så var det inte för Chasson. Alltså hon verkligen gick in i den andra ronden för att vinna, för att avsluta. Så cred till det. Bra gjort av båda fighters egentligen, men jag är såklart glad att se Aldana vinna. Får se hur hon kan göra gällande titelbilden. Liksom hon är inte långt ifrån, hon är på fjärde plats. Hon har redan förlorat mot Holly Holm. Hon har redan vunnit mot Caitlin Vieira. Och sen så finns det Juliana Peña kvar. Så fan, det är nästan lite svår sits. Man skulle kunna lägga henne mot Juliana Peña. Jag är helt okej med den matchen. Grejen är att då måste ju Aldana vinna för att kunna rättfärdiga en titelmatch. Och om hon skulle förlora, jag tror inte Peña får en till chans. Så det blir nästan lite av ett låst läge. Det blir nästan lite av ett, okej, Aldana måste vinna nästa för att det ska vara logiskt att hitta nästa titelutmanare. Men det finns inte jättemånga andra alternativ. Liksom Raquel Pennington, kanske. Ja, jag hatar väl inte den matchen, men det är inte jättespännande match heller. Kan vara kul, baserat på deras stilar, men De har redan mötts 2019. Jag vet inte, det är lite av ett konstigt läge med rankningen i den divisionen i toppen. Vi får väl se vad som händer. Men en väldigt, väldigt rolig match. Cred till båda damer.
Ja, men verkligen. Och jag är med. Jag vet inte heller vem hon ska möta. Panny skrev väl något om att hon ville möta vinnaren i just det här mötet eftersom att hon och Aldana var ju bokade för att gå match.
Annie, nej, för att jag kommer heja på dig och du kommer få mig att heja mot en mexikan. Jag vill inte se två fighters jag gillar att mötas. Kom igen. Vad fan?
Nej, den är svår. Den är svår. Vi går vidare.
Annie, du får möta Jana Kuniskaya.
Vi går vidare till Johnny Walker och Ion Cutelava. Första ronden, avslut, submission, Johnny Walker. Jag förväntade mig kanske inte att han skulle vinna via sub. Men jag förväntade mig att han skulle vinna och han fick jobbet gjort. Var det någonting som förvånade dig i det här mötet?
Ja, alltså jag hade ju faktiskt tippat Cutelaba i denna för jag tyckte Johnny Walker kändes så ojämn. Jag hade absolut kunnat se ett avslut i första ronden på Rear Naked Choke, men inte på detta sättet. Jag hade i så fall trott att det hade varit Cutelaba som hade vunnit på det sättet. Alltså grejen är, det här var en svårtippad match, jag för mig jag sa det också, just för att båda två är väldigt, väldigt ojämna. Och det var mest liksom Johnny Walkers senaste förlustsvit som fick mig att tänka att han kanske var lite slut. Men ja, alltså, jag har inte några jättehöga förhoppningar om några av de här killarna i divisionen egentligen. Båda två har förlorat mer än vad de har vunnit på sistone. Båda två har en tendens att liksom bränna ut sig själva lite grann och floppa lite hit och dit. Kul för Johnny Walker för att han verkar vara en genuint väldigt rolig, karismatisk, sympatisk person som säkert hade varit jättekul att festa med. Ja, det är väl hans första submission vinst någonsin, skulle jag tro till och med. Kul för han. Synd för Ion Cutelaba som hade sina barn med sig till denna matchen. Det är inte kul att förlora framför ens barn. Det var åtminstone submission och inte värsta grova knockout. Så ja, inte en match som jag skulle säga har jättemycket betydelse för divisionen på något sätt. Men kul för Johnny Walker, definitivt.
Kära vänner, om ni vill höra vad vi tyckte och tänkte om Anton Turkals match och även en inblick på vad som händer nästa vecka, då får ni hoppa till avsnitt del 2 som finns uppe för lyssning redan nu. Så vi hörs där. Hej!
Champion!